Hej och välkomna till Signum-podden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Intresset för psykedelika har exploderat de senaste åren. Det forskas intensivt på området och det finns studier som antyder att olika psykedeliska substanser kan hjälpa mot depression, PTSD och beroendeproblematik. Men psykedelika har också använts i religiösa sammanhang i kulturer världen över. Och ruset genererar ofta djupt mystika erfarenheter. Finns det en psykedelikans spiritualitet? Och vilka är riskerna med dessa potenta preparat? Gäst i avsnittet är Leonidas Aretakis, chefredaktör på tidningen Flamman, kulturskribent i Dagens Nyheter och författare till boken Extas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia. Det blir ett samtal om extas, berusning och faran med att försöka ta genvägar till andliga insikter. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signum-podden, Leonidas Aretakis.
Tack så mycket.
Jag ska bara börja med att berätta en liten anekdot som jag hörde på en podcast. Jag lyssnade på en del poddar så här om psykedelika nu inför vårt samtal. Och då var det en podd jag lyssnade på som har ett liksom psykologiskt perspektiv, kan man säga, på det. Och mycket av den här forskningen handlar ju nu om, liksom, ja, det är ju psykiatrisk forskning i stor utsträckning, och kan det liksom bota PTSD och sådär. Och då var det en som berättade att han hade en vän som hade tagit psykedelika då, som jag tror led av PTSD eller hade liksom sådana problem. Och då hade han tagit det då, och då sa han, och så frågade den här kompisen då, men hur var det då? Hur var den här upplevelsen? Vad fick du ut av det? Och då sa han, jo, men det var väldigt liksom, det var en häftig upplevelse. Det var häftigt att se väggarna smälta liksom. Men om det botar PTSD, det vet jag inte. Men jag kan säga en sak. Det är ett botemedel mot ateism.
Ja,
vad säger du om den bara så här inledningsvis?
Ja, det är mycket i den här erfarenheten som är oförklarlig. Alltså det psykedeliska ruset. Och som det är så pass oförutsägbar erfarenhet också. Så att vetenskapen nu försöker ta sig an den, jag kan förstå det på vissa sätt. För att rent medicinskt då, så har man genom historien i tusentals år känt till att det finns vissa läkande, helande egenskaper i det hela. Men å andra sidan så är det ju också som sagt väldigt oförutsägbart. Alltså två människor har inte samma rus, precis som man kanske inte har samma, vad vet jag, mystiska upplevelser eller begrepp om Gud eller vad det nu kan vara. Utan det är helt individuellt, och det skiljer sig också åt beroende på när man tar det, hur man mår, vad det är för sammanhang och sådär. Var man är någonstans i livet just då, vilka förutsättningar, alltså vilka mentala och andra förutsättningar som finns. Så att det varierar sig så himla mycket, och det här ska då vetenskapen försöka ta sig an och kanske till och med i slutändan hoppas ta fram någon slags medicin eller kanske till och med ett piller på ett apotek. Och den spänningen är ju väldigt intressant. Det som ditt exempel visar är ju att det är väldigt svårt att förklara vad det är man har varit med om. Man har varit med ett sånt här rus.
Nej, precis. Jag tänker att kontexten där också är ju säkert, och vad man själv har för bakgrund som gör hur man tolkar det också. Man tolkar det som en andlig religiös upplevelse eller så. Men jag tänker vi kan återkomma till det där sen. Jag tänker vi får börja lite från början på något sätt. Alltså psykedelika, alltså vad är psykedelika? Vad räknas som psykedeliska droger? Ja, men vad är det egentligen?
Man skulle kunna börja med att bara rada upp de mest klassiska som brukar nämnas. Där har vi till exempel LSD som blev väldigt berömd då under hippieran, som är väldigt väldigt stark rusvara i 10 timmar och man mäter i mikrogram, alltså inte i milligram utan man mäter i mikrogram, okay. Så det är väldigt potent. Mm. Så, och sen så finns det kaktusar, psykedeliska kaktusar, där kallas den aktiva substansen för meskalin. Den används, den används väldigt ofta religiöst då i den nordamerikanska och mellanamerikanska religionerna, kan vi återkomma till. Sen finns DMT som själva substansen heter då, och det, den finns i bland annat ayahuasca som ett ganska berömt en brygd som intas i sydamerikanska folk och som vissa då åker på såna här resor.
Det var väldigt trendigt ett tag. Det känns som att det går ner lite nu, eller är det, håller det i sig den trenden?
Jag tror inte man pratar, jag hör inte att man pratar om ayahuasca som något nytt och coolt sådär. Nej. Som man har gjort. Det finns det fortfarande. Just nu skulle jag nog säga att kanske då svamp är det hetaste, som är den sista då. Magisk svamp eller psilocybin. Det är dels den som det forskas kanske mest på just nu vad gäller, ja, när man, om man vill bota eller hantera saker som depression eller substansberoende eller som du säger då PTSD.
Just det.
Så att det och den är lite, den liknar väl LSD till effekten men är lite kortare av varaktighet, kanske 6 timmar så där. Ja, det finns en massa saker man kan säga om de här, men de liknar varandra ganska mycket på molekylär nivå. Det ser nästan, bilden ser nästan likadan ut om man tittar på den så där.
Mm.
Sen finns det angränsande rusmedel som man skulle kunna nämna, MDMA eller ecstasy som är en festdrog. Man skulle kunna nämna cannabis, man skulle ju till och med kunna nämna opium. Det finns väldigt många örter i naturen som historiskt används på det här sättet som kan ge en känsla av att man svävar eller försvinner från sin kropp på något sätt. Vilka är kändast där? Bollmört, belladonna, några andra sådär angränsande. De är släkt med typ potatis och tomat och paprika och allt möjligt sådär. Avlägsna släktingar och växer ganska mycket kring Medelhavet. Flugsvamp skulle kunna nämnas eventuellt, används inom shamanismen. Nu börjar man sträckas utanför de klassiska.
Precis. Men använder man inte till och med, jag har hört någon gång, alltså tidigt så tobak också som ett slags, som inte alls tänker på det idag, att man skulle kunna få någon slags hallucinationer eller liksom den typen av psykedeliska upplevelser utav tobak. Men visst var det så att det var så?
Ja, verkligen, det är en superbra poäng. Och det är egentligen den vanliga, som man tänker i Sydamerika, som är väldigt tätt på olika rusväxter. Den vanligaste som man har använt där i olika religiösa ceremonier och andra, ja, i andra sammanhang, det är ju tobaken. Och när den kom till Sverige på 1600-talet, så mot slutet av 1600-talet så hade vi, ja, det var väldigt kallt, det var väldigt dåliga skördar och det fanns lite så här undergångsstämning i Sverige under några år där då. Och då var det ganska vanligt med såna här andresor som bland annat då kunde stimuleras via tobak. Där man kunde se stora apokalyptiska bilder av hur, inte vet jag, kungen dog eller hela Sverige gick under och allt sådär. Så då kunde ju tobak användas på det sättet. Och det är en intressant fråga som lyfts av det faktumet. För då, det betyder ju att det inte nödvändigtvis är en viss substans i sig själv som leder till en viss förutsägbar effekt. Utan med hjälp av då, ja, men med vissa tekniker eller vissa förberedelser, vissa sammanhang, så kan du med hjälp av helt andra substanser uppnå då samma ruseffekt. Och det är ju någonting som nu kommer vi prata om kristen tro och liksom den andliga aspekten av de här substanserna. Och där finns det ju inom, ja, men de mystiska traditionerna i olika religioner, så har man ju dels använt kemi och dels använt sig av, ja, andra tekniker helt enkelt, alltså dans, sång, svält, att man inte befinner sig i ljus. Du känner ju säkert till
det. Ja, men de visst, för det tänker jag så här, att man kan uppnå det här på andra sätt då. För att precis du nämner, ja, men svält eller väldigt sträng fasta. När jag läser ibland om psykedeliska upplevelser här, så associerar jag till de gamla ökenfäderna. Känner du till dem? Alltså de här allra tidigaste som liksom, ja, men grundade munkväsendet kan man säga, de första munkarna som gick ut i öknen då.
Ja, men precis.
Och mer eller mer svälte sig. Och där finns ju, om man läser deras tankespråk, där finns det ju så här, ja, men så kom det här djuret fram och började prata med mig. Mm. Och man vet inte riktigt, ska man tolka det här som någon slags liksom metafor eller så, liksom någon saga, eller är det faktiskt något han har upplevt där, att den här
Ja, det finns
ju en besök av något djur där som kom snacka lite med honom, och då är det liksom, det är en psykedelisk upplevelse.
Ja, men exakt. Ja. Och det är ju många, det finns ju de som är kanske då psykedeliskt överintresserade personer, pöpar, och de kanske har någon slags önsketänkande och ser alla de här berättelserna och tänker, nej men det här måste ju vara ett psykedeliskt hus. Ja. Alltså på kemisk väg.
Ja.
Det finns ju till och med, det finns varianter av det här som säger att människan övergick från primat till stenålder via då rus, att man åt en svamp eller något liknande. Det finns till och med då om Jesus, tanken att det var
ja, det har jag också hört.
Att det var ett psykedeliskt rus på den vägen. Det blir lite väl att man hittar det lite överallt. Men däremot det man kan säga utifrån det här intresset, eller vad ska man säga, det finns ju någon slags likhet här, det kan man ju ändå säga. Alltså i de här överskridande upplevelserna, erfarenheterna som går bortom det vi ser precis i vår omedelbara närhet, så finns det ju någonting något som liknar det psykedeliska ruset i vissa då religiösa beskrivningar.
Jo, men absolut, man känner ju ändå många av liksom de stora katolska mystikerna även från medeltiden och sådär, där jag tror att absolut inga substanser var inblandat och kanske inte heller jättehårt fasta som hos ökenfäderna, utan det mer handlar om liksom någon slags inre visioner, men liknar ju det som många som har haft ett psykedeliskt rus kan beskriva.
Och då kan man nämna, kaffet i frikyrkorörelsen, som ju är en psykoaktiv substans, uppiggande, inte helt olik amfetaminet, som ju blev en ganska stor grej inom frikyrkorörelsen, och alltså på 1800-talet också. Och där du har en extatisk, eller vad man ska kalla det för, utlevnad också, vissa ritualer som att tala i tungor eller slain in the spirit heter det väl. Så att det finns ju något, det finns ju likheter här. Absolut. I de olika praktikerna.
Ja, nej, jag tänkte vi skulle komma in på det, men vi kan göra det där redan nu då, för att du nämner just en sak som jag tänkte på, just den frikyrkliga extatiska andligheten. Jag är ju uppväxt i en sån miljö, jag är uppväxt inom pingströrelsen, och så har jag ju sett mycket, hört mycket tungotal så att säga. Och för mig ligger ju kanske en sån här, bara instinktiv invändning mot det psykedeliska som ett slags andlighet eller så. En utav farhågorna ligger i min erfarenhet från den miljön, att det blir så lätt, det kan nog bli lätt tror jag, en väldigt erfarenhetscentrerad typ av andlighet. Alltså att det blir som ett kicksökande. Och det kunde jag ju se hos många sen, liksom när man växer upp och kanske börjar lämna lite grann, att man känner, vart tog den här kicken vägen? Alltså när inte kicken kommer varje liksom kvällsmöte där, vad händer då liksom med ens andlighet, och vad händer då med ens religiositet? Att det blir beroende av att det ska vara en stor upplevelse, ska tala i tunga varje gång. Så här. Och det där tror jag kan vara en risk.
Nej, men jag träffar ju på en del, jag har ju rört mig då underskrivet av boken i olika miljöer som man skulle kunna kalla för psykedeliska. Eller att folk som är intresserade av de substanserna av olika skäl. Och det kan vara medicinska eller andliga eller personliga. Men det är ändå, jag skulle säga att det är en skapligt stor andel ändå som kommer från frikyrkliga rörelser.
Det är så.
Ja, det måste jag verkligen säga. Det är något jag har noterat.
Det är ju intressant.
Det är många som har föräldrar till och med som är präster eller något just annat. Det. Så att det är det där som du säger, tror jag ligger mycket i. Och vad gäller det religiösa, nu kommer vi snabbt in på det då, men jag håller nog med. Alltså jag i grunden. Alltså jag tror att jag är för kickar av andra skäl. Det är jättekul. Men det erfarenhetsbaserade religiösa är ju, risken finns ju att det också blir en lite självgott sådär. Att de här mystikerna då som har sett någonting på andra sidan, de vet mer än alla andra. Det blir en sån religiositet som bygger på någon slags ojämlikhet mellan då ett fåtal som har sett mer, som har haft en otrolig upplevelse, antingen då en kristen upplevelse av att man har, men jag har faktiskt träffat Gud, och så kanske man blir till och med ett helgon, eller man blir någon slags religiös centralfigur eller ikon och så. Och att man är närmare Gud än, än andra människor. Och där börjar jag bli liksom lite misstänksam från start. Och det där finns ju jättestarkt i delar av då den psykedeliska rörelsen, om man nu kan tala om en sån, att ja, jag såg det här och nu vet jag vad kärleken är, eller nu vet jag vad du vet. Det är ju på något vis, det blir ju lite irriterande. Jag tror man kan säkert lära sig en massa bra saker där, men de kan man ju lära sig på annat håll också. Att kärlek är jättebra, till exempel. Men det vet ju de flesta, särskilt kvinnor vet ju det. Och det är ofta så här manliga guruer som bara, ja, jag vet nu att kärleken mellan oss, det är det viktiga som finns i hela världen. Det är det bindande kittet. Och nu ska jag starta en kurs i det här. Eller nu ska jag starta en kursgård här, ett läger, där jag ska lära alla att kärleken är viktig. Jo, men herregud, de flesta vet ju det. Du är inte en guru, du är bara i kapp allihopa. Och det är jättebra att du är det. Och om då växter eller religion kan hjälpa dig till det, vad bra att de finns. Men just den andliga lilla hoppet där, det är väl det. Så jag håller med dig om att jag ser snarare då den som, inte vet jag, tar hand om sin flock, den som gör något utan att få någon cred för det alls, den som, inte vet jag, skriver ut texthäfterna till salmerna eller vad det nu kan vara. Den som är den personen i en miljö, den tycker jag, den står i så fall närmare Gud kanske, än den som bara vill ställa sig på en sten och all uppmärksamhet.
Det låter som en väldigt kristen instinkt och hållning du har här. Det låter bra. Precis, nu landar vi direkt här i de här stora frågorna. Men jag är lite nyfiken också bara på generellt din liksom, ingång i det här, din personliga ingång. Finns det här andliga intresset för, eller hur har du blivit intresserad av det här?
Rent biografiskt så kom jag in i det här. Det var nog av en slump faktiskt på ett sätt. Men samtidigt är frågan hur mycket slump som egentligen finns. Och det är väl att jag gjorde slut, eller jag skilde mig, och jag var ganska öppen på väldigt många sätt. Så jag var väldigt snabbt öppen för då, som man är i en krissituation, eller som samhälle när det är en krissituation eller vad som helst, att väldigt mycket kan förändras på en gång. Och det kan ju vara väldigt bra också, produktivt, så länge man har någon slags rotad någonstans ändå i verkligheten. Så att då gick jag i kyrkan en del. Gick till kyrkor som jag tyckte var härliga rum. Och jag dök även på en bok som handlade om den här medicinska återuppvaknandet inför vad psykedelika skulle kunna göra med våra medvetanden. Och så ville jag bara skriva en text om det. Och då kände jag också att jag ville gå till roten med det. Jag ville prova psykedelika ordentligt med en psykolog som kom hem till mig och guidade mig och sådär. För att verkligen veta vad det var jag skrev om. Och så tyckte jag att det fanns tillräckligt mycket att skriva där rent kulturhistoriskt om Sverige som absolut inte hade skrivits. Mm. Som gjorde att jag blev intellektuellt väldigt stimulerad av det. Men sen så var det ju i en sån här tid där allting var, i mitt liv, där allting var också väldigt sådär öppet. Så därför så, då kanske det blir att man blir extra nyfiken på ett sånt här ämne. Sen är ju psykedelika, det har ju så många dimensioner. Det finns både det här religiösa, det har ju använts i väldigt många olika folk just för att försätta då en församling eller en shaman i extas. Och att det man ser där på andra sidan är något som man kan hämta tillbaka till sitt folk och sådär. En klassisk så här shamanistiskt upplägg. Men det finns ju också kulturhistoriskt intressant. Det är medicinskt, det är filosofiskt, det är militärt. Det skär igenom så mycket i våra samhällen. Så därför så var det som att om man berättar om dess historia så berättar man om... det blir ett sätt att berätta hela samhällets historia. Och jag tyckte att det var särskilt intressant i ett land som Sverige, för det är lätt att vi hamnar i USA och hippierörelsen när man pratar om de här substanserna. Men Sverige då ser man som ett sådär ingenjörsfolk som har liksom trotsat frost och köld och en olevbar del av världen som vi ändå lyckats bemästra på något sätt genom vår flit och karga personlighet och sådär. Men jag upptäckte då att det fanns en annan berättelse om Sverige också. Jag ska inte säga att den vänder upp och ner på alltihopa. Vi är nog kanske ändå ganska mycket de här ingenjörsmänniskorna, men inte bara i alla fall.
Men det finns något en annat där också. Ja, visst. det är verkligen intressant. Men hur tolkar du det? Den här uppsvinget för för det här i vår tid då? För det är ju verkligen, jag tycker det har exploderat de senaste åren, och liksom din bok var ju en del av det, men, och forskningen nu, det forskas otroligt mycket på psykedelika. Vad säger det här om vår tid, eller är det, bara, är det här någonting som kommer och går hela tiden, det är som en konstant liksom, eller hur tolkar du det här?
Ja, exakt. Du fångar in ett svar bra där, för att å ena sidan, ja, det här är någonting som vi har varit intresserade av alltid, helt enkelt. Att berusa oss.
Mm.
Och även det extatiska, även om man då, till och med inom tron, så har ju den traditionellt kanske fångat upp delar av det här behovet.
Mm.
Som är att försvinna från vardagslivet eller en ekonomi som kräver att vi jobbar dygnet runt. Vi ska till och med i princip läsa mejl. Vi läser ju mejl när vi sitter på toa på mobilen. Mm. Alltså vi jobbar jämt. Så här. Och det vill man ju komma bort från. Och då har ju ruset, det kemiska ruset, varit ett av några sätt att göra det på. Och ja, de olika religionerna har väl varit andra sätt kanske att fånga det här behovet. Men sen så, varför just det psykedeliska har fått uppenbarligt hamnat i någon slags, någon slags mode där. Det är ju, alltså en väldigt historisk beskrivning av det är ju att den miljö där psykedelika var som starkast i väst, det var ju Kalifornien. Och där har vi ju nu några av världens mäktigaste företag. Och de har ju bevarat mycket av den här oppositionella, hippieaktiga kulturen i Silicon Valley. De åker på sådana här Burning Man-läger som är jättelika ökenfestivaler där man tar psykedelika och byter visitkort och festar. Det är ju total hedonism och någon slags gemensamt liv. Och sen så river man ner allt och återvänder till sina arbeten liksom fyllda då med den här upplevelsen. Och det är ju en väldigt inflytelserik del av väst. Några av världens mäktigaste företag bor där. Och där har ju psykedelika på något vis haft en andlig funktion, skulle man ju kunna säga. Mm. Och, så det är klart att de utövar väldigt starkt inflytande idag. Och det tror jag kan förklara delar av den här trenden. Och det är intressant här att, alltså utifrån det kristna då, att vid den eran då på 60-talet så var det ju uppenbart att en stor del av ungdomen plötsligt sögs in i mystik och det bortomvärldsliga. Man ville bort från vad man uppfattade då kanske någon slags materialism i samhället eller någon överdriven så här konsumtionshets. Plötsligt så exploderade det ju. En ungdomsgeneration kom fram och plötsligt skulle alla sälja. Alla ville åt deras köpkraft och plötsligt, de blev en hel konsumtionsgrupp och alla ville sälja grejer till dem, och så delar av ungdomen vände sig bort från det där och ville inte bli en del av det, och hittade då svar i vissa hittade svar i vänsterpolitik, andra kanske då hittade svar i någon slags andlighet, men det var inte, de sattes inte i kyrkbänkarna.
Nej, jag gjorde inte det.
De åkte till Indien och kom tillbaka med olika mystiska tankar därifrån istället.
Just.
Och kyrkan såg det där och bara, varför fångar inte vi upp det där?
Mm.
När vi nu äntligen har liksom en stor våg av andlighet i samhället.
Mm.
Och ja, kanske finns det något liknande även där idag.
Ja,
med tanke på den här närheten mellan de två ämnena.
Mm. Ja, men det där har väl varit kyrkans stora problem sen liksom mitten av 1900-talet eller längre tillbaka så. Liksom, hur ska man fånga upp att man har inte lyckats fånga upp det andliga intresset? För det andliga intresset finns där hela tiden.
Ja, verkligen.
Men jag tänker också på det du säger nu med Burning Man och även hippierörelsen och så här. Det är någon slags återkomst av en karnevalisk kultur också. Att det finns ett behov utav det karnevaliska.
Mm.
Och där spelar väl psykedelikan en viktig roll, tror jag, i modern tid i alla fall. Om man liksom går tillbaka till den medeltida karnevaliska kulturen, så var ju det någonting som var mycket mer allmänt inkorporerat i samhället. Att liksom alla var med på den här liksom karnevaliska, att några gånger per år så liksom vänds allting upp och ner. Och då är det galet. Och liksom, men sen går man tillbaka till det normala.
Mm.
Men idag så har ju den liksom större liksom liturgiska året och kyrkoåret, det finns ju inte längre liksom i samhället i stort, men vi har ändå fortfarande ett behov utav att liksom, ibland måste allt bara vändas upp och ner och vara galet, och vi måste åka på Burning Man.
Ja, verkligen.
Men liksom Burning Man är inte så mycket konstigare än liksom medeltidens karnevaler.
Nej, och det här går ju tillbaka på ja, dionysiska fester liksom i antiken. Ja, precis, det har verkligen alltid funnits. Så idag ser vi väl exempel på dem i form av, ja men även i Sverige, i form av så här rave-kultur eller kanske stora musikfestivaler. Och det finns ju då delar av det kristna som försöker ta vara på det här med olika egna festivaler och sådär. Och det var ju även vad man gjorde på, försökte lite grann på 60-talet att ordna egna då. Man kallade det för så psykedeliska fester. Det var en kyrka i Stockholm som gjorde det. Mm. Och skulle ordna, vadå, vi har ju det psykedeliska hos oss. Vi har ju så här färgglada de här fönstren och allting. Det är ju det är här man kan få det psykedeliska ruset. Kom till oss. Och det kom kristna psykedeliska rockband och så vidare. För att fånga upp det liksom lite grann och sådär. Men, och jag skriver lite grann i boken om Nathan Söderblom är inne lite grann på, han skriver om den levande guden, var ju liksom hans stora begrepp, och jag tycker att det var väldigt kul att läsa honom, för att han bryter ju på något vis, men han är ju ganska positivt inställd. Det är klart att han säger att det kristna är i högre stadium än alla de här mystiska traditionerna som har funnits tidigare, men han är ändå väldigt vänligt inställd till dem och ser dem som ändå en del av samma sak, snarare än att hitta den stora skillnaden där kristendomen är något helt eget. Sådär. Och jag funderar på om man ska nästan, alltså hur positivt han beskriver det här ruset. Så här skriver han bland annat då han inleder ett tal så här, det här kommer sedan med i hans bok då, men visst är att när de små människorna i uråldrigt hedenhös hade upptäckt rusdrycken tyckte de med Lord Byron att det bästa i livet är berusningen. Det gav en förhöjd livskänsla och självkänsla. Den flyttade upp dem i en större och ljusare värld. Kroppen lyftes till språng och dans. Blicken glänste. Munnen förlorades till hojt och löje. Njöts drycken rikligt kom man utanför medvetandet. Kanske in i underliga drömmar. Det är svårt för oss att sätta oss in i naturfolkens föreställningsvärld. De har på snart sagt alla sina otaliga språk och dialekter namn på något som är ett slags underbar finare materia. En livskraft, en trollkraft, en farlig och gagnelig livselektricitet tillfinnandes i tingen och människorna. Ruset uppenbarar den i dess hemlighetsfulla styrka. Det är värdefullt att få del av lixelixirer som går genom världen. Rusdrycken vart helig. Jämte tobaken och dansen blev ett erkänt medel för medicinmän, schamaner och trollkarlar för att komma i extas. Så det här är liksom rustraditioner från hela världen som man fångar som något universellt.
Visst, ja, men jag tror han har helt rätt i det. Är det från den här lilla boken som heter någonting, Berusning och religion eller vad han heter?
Ja, exakt.
Vet du, jag hittade den på en lopp för typ någon månad sedan, och jag tyckte den var så rolig. Jag tvungen att köpa den.
Men den finns ju med i hans, jag vet inte, jag tror den släpptes postumt, den här boken då, Den levande guden. Och där finns det här med som en slags introduktion till då hela kapitlen av mysticism.
Ja, han var ju en speciell figur, och han var ju så religionshistoriskt bildad också. Men det, precis, för det här för oss ju in på berusningens och extasens liksom det är så centralt i det här, liksom både i psykedelika men som är oerhört centralt också i all form utav spiritualitet egentligen, och väldigt centralt i kristen teologi och sådär. Och din bok heter ju Extas i folkhemmet. Och jag tänker alltså extas, det om jag ska uttrycka mig väldigt kort så här, det är vad livet går ut på.
Ja,
alltså extas, alltså i djupaste mening, extas, det kommer ju från grekiskan extasis, alltså två sammansatta, ek och stasis. Ek är väl ur eller ifrån, och stasis betyder väl ställning ungefär. Alltså att dras, jag tolkar det som att dras ut ur sig själv, att liksom den här resan ut ur sig själv, det är liksom, det är vad kärlek handlar om. Att lämna egot och på något sätt gå upp i den andra. Och jag har ett citat från den katolska norska biskopen Erik Varden, som skriver så här, att extasen är det ögonblick då hjärtats ensamhet upplöses i en gemenskap som är så gränslös att den tycks snudda vid evigheten.
Ja, det finns.
Är det också kärnan i den psykedeliska upplevelsen? Den typen av extas, eller vad är det man söker?
Det skulle jag säga att det ofta har varit. Det är både och. Det är, för det första kan man ju, om man återigen skiljer då den förra psykedeliska vågen ungefär då 1950-1970 med den som finns idag.
Mm.
Så handlade den väldigt mycket. Det var ju, det är svårt att sammanfatta miljoner människors erfarenheter av en substans förstås. Men många av de som förespråkade det i Sverige i alla fall. Sådana som konstnären Öyvind Fahlström eller andra, ja, andra som fanns i den svenska kulturvärlden då. Som skrev stora uppslag om det här i Dagens Nyheter. Satte upp pjäser, släppte kulturtexter och magasin om det här. Det handlade ganska mycket om att kanske komma bort från sig själv, se världen på ett nytt sätt. Mm. Tänka sig en annan, ja, tänka sig lösningar på kalla kriget och kolonialism, kommersialism, alla möjliga så här problem som man såg i sin samtid. Och via då, ja, extas var ju ett väldigt viktigt begrepp då för till exempel Öyvind Fahlström.
Mm.
Och han såg ju att det fanns väldigt många olika tekniker för det här extatiska.
Mm.
Som var, precis som du säger, slungas bort från det omedelbara och in i något in i någonting annat då. Men idag, det är väldigt många idag som vill utforska sig själva snarare väldigt mycket och komma fram till vem man själv egentligen är. Så snarare väldigt klamrar sig fast väldigt mycket kanske då vid något slags ego eller jag och sådär.
Mm.
Där finns en skillnad och det är inte riktigt vad som har lockat mig sådär, själv då.
Nej.
Att jag måste veta allt ännu mer om mig själv. Alltså det finns ju någonting i det som är lite tidstypiskt och kanske lite för självfokuserat.
Ja, just det.
Som jag ändå vänder mig kanske lite. Alltså folk får göra verkligen vad de vill. Ja. Men det är inte det mest intressanta för mig.
Men blir det ändå inte sen erfarenheten? Som sagt, jag har ingen erfarenhet av det här. Men många som berättar om det tycker jag ändå säger att ja, men det var upplevelsen var att det fanns något som är mycket större än mig. Att ändå blir en, även om man går in i det i en slags jag ska utforska mitt jag, så blir det ändå att jaget på något sätt upplöses.
Ja, men det är sant. Det är väldigt sant. Och det är något som verkligen ofta upplever. Och det är precis som det som jag upplevde när jag gick till då, vad den här kyrkan heter, om den heter Markuskyrkan, men den som ligger i Björkhagen, när jag började gå där en sväng. Så upptäckte jag att det var alltid väldigt bra tankar som kom till mig. Då tänkte jag inte så här, nu ska jag köpa ett par nya jeans. Eller så här. Utan då så tänkte man så här, ja men väldigt bra grejer på folk som bryr sig om och sådär. Och det är ju någonting som ofta uppkommer i ruset. Man tänker på sina relationer väldigt mycket. Man tänker på människor som kanske har det svårt i sin omgivning. Och man tänker väldigt, och om man har ett extra starkt rus, ja men då upplöses ju jaget helt. Då finns inte sådana separationer kvar ens.
Nej,
då har man en total jagupplösning.
Ja, och många beskriver också det här liksom väldigt närmast då mystika, att man känner en förening och en samhörighet med allting.
Mm.
Liksom det här att allting lever och jag är en del utav allting och liksom gränserna upplöses. Så det är en sån här klassisk mystik erfarenhet egentligen.
Ja, det är ju väldigt vanligt. Alltså, där är väl vanligaste kanske att man ta med sig svamp och gå ut i skogen mitt på dagen, en sån grej, och bara titta på himlen, röra sig, träden röra sig och känna precis det, att man är ju ett och samma med allt det här.
Precis, men då i en sekulär kontext så kanske man säger Gud, för några hundra år sedan hade alla sagt att det var, jag förenades med Gud, men idag kanske man säger världsanden eller någonting annat, eller naturen, eller liksom alltet, eller vad man då säger.
Ja, och precis samma erfarenhet fanns ju innan det kristna också.
Visst.
Som var, och där var ju det var ju centralt för den nordiska, fornordiska religionen var ju extasen. Alltså, völvorna heter ju de som var liksom våra prästinnor, alltså spåkvinnor. En slags shaman, alltså en individ som är klokare och kan genom att försätta sig i extas hitta då sanningar som vi andra inte kan se.
Mm.
Så att det här var ju helt centralt i den religiositeten, och många av de figurer, de religiösa figurerna som man tänkte på då, Oden, Freja, de här nornorna som vaktar världsträdet, alltså ödesgudinnorna. Alla de var ju väldigt starkt förknippade just med extasen. Alltså det som de kallade för seiden då. Det var den här religiösa ritualen när man sejdar.
Mm.
Så försätter man sig i extas för att se mer. Och då handlar det ju också om att så här, vara ett med universum eller det som är bortom våra erfarenheter här och nu. Så det är något som går oerhört långt tillbaka och som det inte är förvånande att folk fortfarande har ett behov av att känna.
Ja, visst. Nej, jag tycker det är så intressant också att många som beskriver det även idag, alltså moderna människor, kan beskriva det i termer som snuddar vid, eller är så här klassiskt mytiska. Mm. Att man beskriver det var som att gå ner i underjorden eller något sånt där. Alltså, och när man kommer upp igen, då är det som en uppståndelse. Alltså det är så här, det mest klassiska mytiska motiv som finns. Liksom. Ja, men även kristendomen är ju det liksom, med Kristus som går ner och dör och uppstår. Liksom att även då en helt sekulär människa kan helt plötsligt liksom bli som, ja men uttrycka sig som en, liksom mytiskt. Fast man inte har den liksom idévärlden kanske present så att säga egentligen.
Nej, och vi har ju inte det i vardagsspråket. Det var som någon skrev i en recension, det var Anita Goldman tror jag skrev i en recension av min bok som var så himla fint att vi har liksom inget språk för vissa ögonblick, typ ett födelsen av ett barn. Vi vet, vi har liksom ord för allt som vi känner då. Mm. Och det har ju varit, det är väl möjligen då det kristna som har varit den enda kraften eller rörelsen, eller det religiösa i bredare bemärkelse då, som har försökt sätta ord på den sortens stora ögonblick. Vi har ju ord för, vi har liksom ord för, vi vet så här, vi kan rada upp 20 olika tandkrämer till exempel, men vi kan inte rada upp 20 olika känslor för hur det känns för ett barn. Så att vi är väldigt fast då i någonting väldigt, vad ska man säga, påtagligt, vårt vardagsmedvetande helt enkelt. Och det är det som mycket av det psykedeliska försöker bryta med då. Och sen vet inte jag om det, jag säger inte att jag håller med om den här tesen själv till 100%, men tanken då med just ordet psykedeliskt till exempel, det är just då, vad ska man säga, manifestera medvetandet, ta fram någonting i medvetandet som finns där, men som inte vi tänker på till vardags.
Betyder inte ordet något, typ, så här, typ se psyket eller något åt det hållet?
Ja, men det är precis, precis. Så att då, och det är ju för att vi, inte vet jag, på savannen eller vad det nu är, måste vi fokusera på något, på vissa saker för att kunna överleva. Alltså, kommer ett farligt djur och ska käka upp oss eller vad det nu är? Eller har du en, finns det en rot som är ätbar? Alltså, du måste fokusera. Och då måste du också filtrera bort väldigt mycket. 90% eller vad det nu är. Du måste filtrera bort det mesta. Och det fokuset är ju toppen. Alltså, det är extremt användbart. Och det skulle nog vara, det är nog kaotiskt att leva i det här totala ursoppan av erfarenheter som inte är filtrerad. Det är ju så kanske små barn lever. Eller ja, vissa djur lever. Och det verkar ju vara lite hetsigt och okontrollerat. Men samtidigt finns det ju någonting i det här ursprungliga som då kanske är sant enligt den här sättet att tänka. Som man kan återvända till via ett psykedeliskt rus, det här kaoset. Där du kan se saker som du, ditt vardagsmedvetande hindrar dig från att se. Ja, det är hypotesen.
Just det. Ja, men det, för det där snodde jag också vid frågan då. Behövs det verkligen en liksom substans utifrån, om du förstår vad jag menar, som ska åstadkomma det där? Där finns väl någon invändning som jag kan känna också, och Jung tror jag var inne på det, han hade väl den invändning mot psykedelika, att det var för lättköpt. Alltså man ska akta sig för lättköpta erfarenheter, ungefär så. Alltså någonting där, för att det är liksom en genväg till en djupare insikt. Men man måste förtjäna den, liksom man måste gå den svåra vägen. Och där kan jag säga att det kanske ligger någonting i det. Och att det i alla fall kan finnas en fara där. Jag tror att många kan ha de här upplevelserna och det blir verkligen givande. Men det handlar så mycket om vad man gör med dem. Men jag tror det kan finnas en fara där. Vad tänker du?
Nej, men jag håller ju med. Alltså, jag tror också att du ska inte överdriva betydelsen av en sån plötslig erfarenhet. Det finns ju ett ord som är instant zen, som LSD då bland annat kallades under beran. Du kunde liksom få direkt komma till det högsta andliga nivå. Och ja, det blir ju lite för enkelt och då blir det ju, det blir irriterande när det ska sedan framställas som att personen plötsligt är upplyst. Och så vet man också att många av de här gurorna inte betedde sig så himla upplyst alltid.
Nej, utan, det var ju inte så.
Kunde bete sig ganska dåligt. Och det gäller ju, men det gäller ju, herregud, även många präster.
Ja, det jag menar, alltså, det är universellt. Så att säga.
Eller vilka som helst som bara påstår sig vara närmare då någon slags högre sanning än den som ni vanliga människor ser. Det är ju alltid en farlig position att inta.
Precis, det är liksom, det har inte så mycket med kanske psykedelikan att göra, utan det har...
Ja, nej men verkligen. Och därför jag tror att det absolut är någonting man ska vara vaksam för. Men det ska man vara vaksam för inom alla sammanhang. Mm. Alltså så här, är det här grundad kunskap nu eller har du tagit en genväg? Den tror jag liksom, den kommer vi inte undan i någon miljö.
Nej.
Men så kan man vända på det och säga så här, med tanke på hur stressade vi är och hur mycket vi har att göra, så man får en liten hjälp, alltså man dricker en kopp kaffe och blir lite piggare, alltså det är inte heller hela världen kanske, utan så här, ja, man kanske kan ta en liten genväg, men man får vara väldigt vaksam och inse att så här, vill du komma någon vart så måste du göra arbetet själv.
Mm.
Så att, och jag känner inte själv att jag har liksom, i det här då när jag fick hem en psykolog som övervakade mig, att jag gjorde några sådana stora genombrott eller något sånt.
Nej, det var inte så.
Nej, det var väldigt, det var otroligt.
Kan du säga någonting om din egen erfarenhet av det, den erfarenheten?
Nej, men det var väldigt, det var oerhört starkt. Det var, jag hade ju förberett med bilder på människor som jag tycker om och så, som också, men också religiösa bilder. Jag hade Jesus med bland annat på en bild och lite andra sådär religiösa figurer och konst också. Mm. Och sen kunde man ju då djupdyka i de olika bilderna och styra lite grann med hjälp av det. Men då behöver man ju också ha några yttre personer som säger att men nu är det dags att byta bild, eller nu har du suttit och gråtit en halvtimme så nu kanske vi ska byta låt eller. Så att, och man blir ju väldigt lätt manipulerad, och bara det i sig är ju en, ja, kan man ju prata om liksom, vad det betyder. Men det var ju oerhört starkt, det är ju ingenting som jag någonsin kommer att glömma.
Nej.
Men sen är ju, ja, så tänkte jag jättefina tankar tyckte jag då om liksom min dotter eller vad det nu var, liksom människor i min närhet så här, som jag kommer inte glömma de scenerna som jag såg. Men jag tror att det var ju snarare samtidigt arbete som jag hade gjort själv mentalt i massa år som jag hade, där jag hade liksom varit mycket, kommit mycket närmare mina känslor på en massa olika sätt. Och det här kanske var då, det här blir ju, då blir ju det psykedeliska ruset, eller du vet, när man faller på knä framför en kyrkbe liksom, för att be eller vad det kan vara. Det blir på något vis som målskytten i fotboll som får liksom all cred.
Mm.
Så här, som står på offside-linjen och sen plötsligt bara petar in den. Men du har ju haft ett förarbete där jättelångt liksom. Och en tränare som tänkte ut en strategi. Ja, vet.
Ja.
Jag ska inte dra det för långt, men,
nej, men
att det
förstår.
Finns ett förarbete.
Ja, men precis. Ja, men exakt. Som man måste ha gjort precis. För det är ju det som är liksom illusionen om instant send på något sätt.
Ja.
Om man ser på de andliga traditionerna, alltså överlag inte bara den kristna utan liksom alla religiösa mystika, allvarliga traditioner, där är det ju ett jättejobb som måste göras liksom en zen-buddhist.
Mm.
Otroligt rigoröst liksom liv som man lever för att kunna liksom komma en liten millimeter på någon väg liksom. Och ja, men börjar man se psykedelika som någon slags genväg där, då tror jag man, nah, det är nog inte riktigt rätt liksom. Men det kan säkert vara ett hjälpmedel. Ja, men ungefär som du beskriver. Men då måste man ändå ha gjort ett ganska mycket liksom jobb själv.
Ja. Ja. Ja, men verkligen. Och sen så vad gäller närheten till det mystiska i det där, så det är något som också har forskats på ganska mycket. Det finns ju ett klassiskt experiment som kanske kan vara intressant för dina lyssnare som heter Good Friday Experiment som görs vid Harvard universitetet. Och det här var där kring 1970 någon gång liksom. Slut på 60-talet. Kanske lite tidigare, kanske tidigt 67 eller 66. Och då var de i en kyrka. Det genomfördes i en kyrka och man tog då psilocybinsvamp. Och så var det då helt enkelt psykologistudenter på universitetet som var med som försökspersoner. Och så mätte man då huruvida man hade en kristen erfarenhet, vilket inte är så konstigt, för att han som genomförde exemplet då, experimentet, Walter Pankey, han var ju själv präst och han läste också en sån fredags bön.
Långfredagsbön, ja.
Precis, så att, ja, och så fick de då proppa i sig en massa magisk svamp. Ja, inte konstigt att de hade en stark religiöst färgad erfarenhet kanske.
Mm.
Och de psykologiska experimenten som genomfördes där på Harvard universitetet blev ju allt mer, vad ska man säga, vågade, och till slut så stängdes det ner. Det blev det var en del av liksom det som skandaliserade rörelsen faktiskt. Men det här experimentet har ju det har ju upprepats i modern tid, 2006. Och det var samma sak, att de människor som fick psilocybin fick direkt svara på frågor om hur stark upplevelsen var, och så rangordnade de den som en av de fem viktigaste i sina liv. Men sen frågade de igen ett år senare och då kände de fortfarande så. Så det är liksom varaktiga erfarenheter av något mystiskt. Och vad det gav sådär, det är någonting som är väldigt svårt att sätta fingret på. Men så är det ju med den här sortens upplevelser. Ja, men du kan inte förklara dem, och det är det som är poängen. Men de är kvar i dig.
Mm. Ja, men precis. För en sak jag kan känna också med lite den här trenden, när man ska säga, det pratas mycket om psykedelika i olika sammanhang. Och jag lyssnar väl ofta när det handlar just om i samband med andliga frågor och sådär. Och en invändning jag kan känna är att man liksom på något sätt förväxlar medlet med målet, om du förstår. Mm. Alltså så här, det är intressant med psykedelika, alltså jätteintressant. Men det mest intressanta är ju vad den psykedeliska upplevelsen så att säga pekar mot. Och då liksom erfarenheten av det transcendenta. Att det finns en stor enhet bortom all mångfald. Liksom jaget och verklighetens djup som man utforskar. Liksom. Det är massa metafysiska implikationer ofta i liksom den psykedeliska upplevelsen. Det är det vi borde prata om. Liksom, det är intressant med psykedelika, men ibland kanske jag säger ja, vi borde prata om Gud. Sluta prata om psykedelika hela tiden. Det pekar ju mot Gud alltihop. Det är det vi borde prata om. Liksom.
Ja, men i bästa fall så skulle jag säga att det är mycket det som sker. Alltså när människor som har tagit det. Alltså jag är själv inte en aktiv del i sådana sammanhang. Men det finns ju sådana sammanhang där man träffas efter att ha tagit ett rus. För så kallad då integration. Jag var med på några sådana träffar i arbetet med boken.
Mm.
Och då det är ju det man pratar om då. Alltså man pratar om det man har erfarit i form av. Jag såg det som min döda pappa till exempel. Jag såg honom förlåta mig. Och så pratar man om det. Och så pratar man om varför. Ja, men vad hade hänt? Sådär. Jo, men det här var han. Och han kanske tog livet av sig. Mm. Det är en berättelse som finns med i boken. Och sen kände jag hela tiden ett hål givetvis över det. Varför gjorde han det? Varför svek han mig? Och allt sådär. Och sen så kände jag mig också att jag kunde förlåta honom. Och sådär. Alltså det är sådana samtal äger ju rum hela tiden. Sådär. Och det är klart att det är ju det är precis det som, inte vet jag, psykologin eller det kristna också vill ta sig an, helt enkelt.
Och visst, jag är den första. Ja, men visst.
Ja. Och det är de ämnena som är de intressanta. Alltså, det tycker jag verkligen jag med. Mm. Och själva det här kemiska, tekniska pratet om den ena eller andra substansen, det kan ju bli som såna här rövarhistorier eller vad ska man säga, lumpenhistorier. Och det är så här, det är väl inte, det tycker väl inte jag heller är det mest intressanta. Och så här. Och jag själv i boken försökte hålla det till ett minimum, sådana här ruserfarenheter. För att det blir liksom just som att man berättar om sina egna drömmar, att det är inte det intressanta.
Nej,
för mig.
Även heller. Om det kan vara kul liksom, i begränsad
mängd. Men det är intressant vad det finns. Men däremot kan det vara intressant att fråga sig vad det finns för religiösa implikationer. Alltså för det första då, Gud placerade de här extremt potenta växterna i naturen.
Precis, det är inte några liksom kemiska grejer vi har uppfunnit, utan det finns naturligt.
Det är inget utomjordiskt.
Nej.
Det är inte, och jag menar, religiösa vad ska man säga, figurer, religiösa grupper har alltid hittat till dem och använt sig av dem historiskt för att uppnå ett rus in i vår tid. Alltså de ligger där. Och frågan är, varför gör de det? Och sen, vad betyder det då det här? Vad betyder det att du kan på den här manipulerbarheten som jag var inne på nyligen? Vad betyder det att du kemiskt kan skapa en mystisk erfarenhet? Det skulle ju kunna tolkas åt olika sätt här. Det finns ju implikationer. Alltså å ena sidan skulle man kunna tolka det som att det betyder att mycket av det vi känner är mystiska erfarenheter är i själva verket bara kemiska effekter.
Precis, en
Gud finns inte.
Nej, precis, en råmaterialist kan ju få stärkt i det.
Ja,
men den andra sidan kan också stärkas.
Exakt. Ja. Och där tänker jag på en sån som Carl Gustav Santesson, som är både och. Han är ju naturvetare, en stor svensk farmakolog vid Karolinska institutet. Han är kristen. Han är väldigt kritisk till införandet av olika rusmedel i Sverige. Kaffets skadliga påverkan på svenskarna och så vidare, skrev han om. Och alkoholen. Men han var också extremt intresserad av olika rusmedel. Han skrev om bollmörten, opium. Det var han som beskrev när meskalinet, alltså kaktusdroger, hade hittats då, den aktiva substansen. Beskrev han det i Sverige och så vidare. Han var superintresserad av de här drogerna. Han var också först i världen med att undersöka magisk svamp i ett laboratorium. Men det här var i slutet av hans liv. Ja, det blev, han
vart lyckades är vi i tiden något. Ungefär då?
Han är aktiv från slutet på 1800-talet och så dog han 1939. Det var 1939 han undersökte magisk svamp. Hur som helst, När han ser alla de här substanserna så upptäcker han ju omedelbart att för det första att det här kan användas för att studera psyket, tänker han. Vilket han också skriver då i en av sina böcker, olika texter om olika rusmedel. Men han undrar också över den här frågan, som jag, det här materialismproblemet som jag lyfte. Och han kommer snarare fram till att men det är Gud som har skapat, det är Gud som har skapat även materian. Så att det här är snarare, det här bekräftar bara det han redan visste, som var liksom att han beskriver det så här, att tro och hopp har fått något fastare mark till stöd för sin luftiga och likväl oförstörbara himmelstege. Så att ja,
intressant. Ja,
ja, så att det är, jag menar, för att det är de här eviga lagarna som finns i det materiella, de är ju eviga. Det är ju något gudomligt med dem. De är inte tillfälliga, så att säga. Så att det är hans beskrivning av det hela och tolkning av det hela. Så att, ja, den finns ju alltid där. Och då återvänder man ju till det jag sa nyss, det här med att någon har ju, om det är Gud som har skapat världen, någon så skapar den även psykedelika.
Så måste det ju onekligen vara utifrån ett teistiskt perspektiv. Man måste väl bara säga, för nu har vi fokuserat väldigt mycket på liksom så här, jag ska säga, positiva erfarenheter utav psykedeliska medel, så att säga. Men det är väl många som kommer ut på andra sidan med väldigt liksom skrämmande, hemska upplevelser också.
Definitivt. Och det är ju inte, alltså så här, det är inte toxiskt för organismen, kan man ju säga. Alltså det är inte ett gift som kan förstöra din kropp eller skada din kropp.
Nej.
Det är inte beroende från kallande som gör att man vill ta mer och mer, utan tvärtom.
Precis, det är det som är så motsägelsefullt, kan man tycka, om man tänker droger, att man har märkt då, det är väl till och med påvisat nu att det kan hjälpa mot beroendeproblematik.
Det kan hjälpa mot beroendeproblematik vad gäller andra då som är beroende från kallande. Här är det snarare så att man tar det och man bara, det där gör jag inte igen på ett tag.
Just det.
Och dessutom avtar effekten ju mer man tar. Så att det är liksom, det finns en massa sådana mekanismer. Men det däremot gör det ju, det förflyttar ju våra sinnen väldigt långt.
Ja.
Och det är någonting som, om du till exempel har nära till psykos, så kan det vara farligt. Ja. Det kan trigga det. Och du kan göra väldigt dumma saker. Alltså du är helt utslagen. Så om du inte är i en trygg miljö, utan du är på en fest eller du är på stan, eller du vet. Det kan vara jätteskrämmande och farligt. Och du kan göra, alltså du är helt immobiliserad. Du kan inte ta hand om dig själv.
Det kan på LSD är väl såhär 10 timmars rus nästan.
Eller? Exakt. Så att det är ju en väldigt lång tid som du kan vara då immobiliserad. Så att är du inte på en trygg plats kan det vara farligt. Det kan vara bra att ha någon som övervakar och sådär. Så det finns ju en massa faror med det här. Och det är någonting som, det är också samtidigt så här att folk känner till det och respekterar det här väldigt mycket. Det är något som väldigt få tar, kan jag ju också säga. Till skillnad från många andra rusdroger som man väldigt snabbt kan fastna för också. Så är det här något som man, folk har respekt för det, och det är väldigt bra. Alltså man ska ha respekt för
det. Hur utspritt är det? Vet man någonting om det? Det är fortfarande illegala saker, ska vi ju säga.
Ja.
Men det
syns knappt i mätningarna, så ovanligt är det. Och under peaken då, runt 67-68, så gjorde man en studie på Stockholms universitetsstudenter, en enkätundersökning. Och då svarade 0,8% av Stockholms universitetsstudenter att de hade provat LSD. Då det här är under liksom krönet. Då kan man tänka, alltså om inte de tar det, då undrar man vem som tar det egentligen.
Ja,
så att då är det ju, då som nu är det ju, det beror på vilken miljö du är. I vissa miljöer i Stockholm, om det gäller så här kulturella kretsar och sådär, då kan det vara så att alla har provat. Men ute i det större samhället är det
väldigt få ändå.
Är det väldigt få. Folk respekterar det, och det tycker jag
är väldigt, det är väl bra. Jag tänker vi ska avrunda lite här, men bara som en sista fråga, blicka mot framtiden lite grann. Vad tror du? Nu forskas det enormt mycket på det här. Vad tror du framtiden är? Kommer det här inte integreras i den psykiatriska vården eller i sjukvården på något sätt? Kan man se en legalisering av det här vad det lider? Vad tror du? Hur ser du på framtiden vad gäller de här frågorna?
Ja, eftersom att det här är en substans som intas, om man nu får vara lite politisk, den intas ju av folk som är ganska välbeställda ofta.
Är det dyrt? Alltså om man skulle på svarta marknaden? Alltså.
Nej, det är otroligt billigt på svarta marknaden. Men däremot om du ska göra en sån här resa som är lite mer kurerad och du ska åka till Holland och sådär.
Ja, det kostar, va?
Då kostar det väldigt mycket. Så det är ju någonting som kanske inte görs av alla.
Nej.
Och sen hela den här vetenskapliga inramningen, att det kanske snart kommer vissa framsteg, det kommer ju öka legitimiteten väldigt mycket. Då kommer man ju se att det har potentialen att
om forskningen lyckas bevisa det, det återstår att se, så kommer ju det få en mycket större legitimitet. Och då skulle man kunna tänka sig att det legaliseras på fler ställen. Det har ju redan börjat i vissa delstater i USA och sådär.
Mm.
I Sverige, vi ligger ganska långt efter där. För att, ja, vi har haft en väldigt stark nykterhetsrörelse. Och en väldigt speciell och globalt sett ganska unik narkotikapolitik. Mm. Som, ja, som kanske inte har, som inte har lyckats med sina mål, kan man ju säga, ganska kort. Baserat på de rapporter som kom i höstas bland annat. Så att här ligger vi lite... Det här tror jag inte det ligger nära förestående. Men inom vården har man ju redan börjat använda till exempel ketamin. Alltså ja, ett rusmedel helt enkelt. Som finns som nässpray och lite annat. För att behandla depression och annat. Så att det kommer ju komma allt mer inom vården tror jag. Mm. Helt enkelt. Och sen så kommer det troligen att öka legitimiteten. Och man kommer att lära sig att det finns olika substanser som gör... väldigt olika saker. Det vissa är jättefarliga för organismen och jätteberoende från kallande. Och definitivt sådana som man ska respektera. Och andra som kanske ja, helt enkelt har sugits in i politiken kring det. Just där det. Man inte gör skillnad på olika saker. Man buntar ihop allt som knark så att säga.
Precis, utan
att det, fast de gör väldigt olika saker.
Mm. Ja, men intressant. Det känns som att det kommer fortsätta hända mycket på den här fronten.
Det tror jag.
Ja. Men jag tackar dig, Leonidas Aritakis, för det här samtalet.
Tack för att du fick komma.
Ja, och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.